Ni som har sett inbjudan i tidningen eller på nätet vet att det var en grön bild, en nödutgångsskylt som var inbjudan eller grafiken för den här gudstjänsten. En nödutgångsskylt med en man som rusar mot en dörr. Det är ju meningen att visa vart ska jag fly. Vart ska jag ta vägen om faran är på färde? Om det börjar brinna, om vi måste utrymma, så finns det såna där gröna skyltar. Det finns i våran kyrka, det finns i alla offentliga lokaler. Det ska finnas i alla offentliga lokaler i alla fall. För att man ska veta, den här vägen ska du ta dig när det är fara och färde. När du behöver hjälp, när det inte är tryggt att vara kvar, då ska du ta dig den här vägen. Man har ju ibland övningar på det där. Det var länge sedan vi hade, tror jag. Jag vet inte om vi har haft det i någon större samling i alla fall här. Så det kanske är något vi ska ha snart. Jag har faktiskt varit med om att vi har gjort det i en gudstjänst en gång och prövat att utrymma under en gudstjänst. Det var en spännande sak. Men jag tyckte att den där bilden, den talade så mycket. Nödutgångsskylten. Och jag återkommer till den och till nödutgången. Den här veckan så har jag hämtat inspiration både ifrån kyrkoårets texter och ifrån våran bibelläsningsplan. De sammanföll lite grann den här veckan. Och jag tänkte läsa några verser ifrån Johannes 10. I den här veckan, det är ju tre årgångar, ni som vet hur kyrkoåret fungerar. Och varje gång den här veckan så läser man i Johannes 10. Och från vers, ska vi se så jag säger rätt här. Vers 7 i vers 10, kapitel 10. Jesus sa: ja, sannerligen säger jag er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och brottslingar, men fåren lyssnar inte till dem. Jag är grinden, den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och ut och hitta bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jesus är grinden, eller porten, eller dörren, eller nödutgången om du så vill. Han är vägen till det som är gott. Han är vägen när vi behöver hjälp. Han är den som vill oss väl. Han nämner att det finns andra som vill att det inte ska gå oss väl. De har bara kommit för att slakta, stjäla och döda. Det finns en fiende till Gud som vill leda oss vilse, som vill leda oss bort ifrån tryggheten, bort ifrån det som vi mår bra av, det som är våran räddning. Och det är Bibeln väldigt tydlig med. Men Jesus är vägen till vår trygghet. Jesus är den som har en öppning som leder oss rätt. Som inte leder in i en återvändsgränd. Det är ju det värsta som kan hända om det skulle börja brinna på ett ställe. Att man kommer till en återvändsgränd och inte kan ta sig ut. Eller som vi vet från historien bland annat diskobranden i Göteborg där, när nödutgången var blockerad. Alltså det är ju fruktansvärt när nödutgången är blockerad, när man inte hittar ut, när man måste fly. Och Jesus är inte blockerad. Den vägen är öppen. Han har öppnat en väg genom korset in i evigheten. Han har öppnat också en väg genom våran vardag, där vi får komma med allt det där som är utmaningar för oss. Prövningar, frestelser. Komma till honom med det. Och få hjälp. Han är vägen. Han är porten. Han är grinden. Där vi mår bra av att gå in. I Första Korinthierbrevet 10, som är dagens text som sagt i våran bibelläsningsplan, så säger Paulus så här i vers 13: ingen värre frestelse har drabbat er än sånt som drabbar människor överlag. Men Gud är trofast och låter er inte frestas mer än vad ni kan klara av. När ni frestas visar han också en utväg så att ni kan härda ut. Alltså, alla människor står i prövningar, i frestelser, i svårigheter, saker som utmanar oss. Det gäller hela mänskligheten. Oavsett om man har en tro på Gud eller om man inte har det, så står vi i utmaningar, i prövningar, i sånt som hotar oss, som vi behöver bli fria från, sånt som lockar oss in i det som inte är bra för oss. Det gäller alla. Det gäller också dig och mig som har fått upptäcka Jesus. Men det står också, och Paulus är noga med det, att säga att Gud är trofast. Att Gud inte vacklar, att han inte förändras, utan att han står kvar. Att han är en konstant i detta. Vi är ganska rörliga. Vi är ganska vi är inte konstanter. Vi kan kämpa rätt mycket att stå kvar när saker liksom utmanar oss. Utan vi backar gärna, vi går gärna åt sidan, och vi faller lätt också när vi utmanas. Men han står fast. Och det står att han låter inte frestas mer än vad ni klarar av. Det kan vi nog ibland känna, stämmer det verkligen? För ibland så känns våra prövningar och frestelser övermäktiga. Men Guds ord säger att det finns en väg, det finns ett löfte i den här texten om att han vill vara den som uppehåller oss, att han är trofast, och att på något sätt på grund av honom så finns det en möjlighet att klara sig igenom frestelsen. Och så säger ju han i slutet på det som vi läste: när ni frestas visar han också en utväg så att ni kan härda ut. Gud har en väg. Gud har en utväg. Och vi kan ibland stå rådlösa och förvirrade. Vilken väg ska jag gå? Vad är den rätta vägen nu? Vilken väg är det jag ska välja? Det kan också vara så att det är någonting som drar i oss, som lockar oss, som vi har liksom, som vi länge liksom vill, men som vi vet, det här är inte bra för mig. Det här mår jag inte bra av. Också då så finns det ett löfte att Gud har en utväg. Gud har en väg för dig. Gud har en väg för mig. Och vi kommer prata om de här sakerna idag lite granna. Och jag skrev så här bara för att du ska känna dig trygg. Vi ska prata om sånt som ändå är ganska svårt för oss. Sånt som kommer väldigt nära och som vi har kämpat med på olika sätt. Du kommer inte känna dig utpekad eller pressad eller så. Utan vi kommer att prata om vägen vidare. Vi kommer att prata om det som Gud vill göra. Men vill jag bekräfta att vi kämpar. Varje person här i det här rummet har olika utmaningar i sitt liv. Olika saker som är det som är våra berg. Våra omöjligheter. Det har varje person. Och samtidigt lika säkert, och ännu säkrare egentligen, är att Gud har en väg. Jesus är den vägen, men han har en väg i din vardag, i din verklighet, i din situation, så har Gud en väg. Det finns en anledning, tror jag, eller vet jag, att när lärjungarna bad sina när lärjungarna bad Jesus om att lära dem att be, så en del av den bönen är så här: förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Hjälp oss när vi prövas och rädda oss från det onda. Det finns människan från början valde sin egen väg. Gick bort ifrån Gud och liksom kunde inte ha gemenskap. Och så vet vi storyn att Gud har upprättat allting i Jesus Kristus. Så att det finns förlåtelse, att det finns upprättelse. Och när vi bär på skuld, när vi bär på synd, så kan vi få förlåtelse. Och vi kan få förlåta. Det finns förlåtelse i skapelsen. Det fanns ju redan på Gamla testamentets tid genom offren som pekade fram på det Jesus skulle göra. Och så kommer ju det här då: hjälp oss när vi prövas, rädda oss från det onda. Vi behöver det. Vi behöver Guds hjälp när vi prövas. Vi kan få be att han ska bevara oss från det onda. Så frågan är inte om vi frestas. Det gör alla människor. Både den som är kristen och den som inte är det. Men frågan är vad vi gör med frestelsen. Omfamnar vi den eller kämpar vi med den? Flyr vi till Jesus för att få hjälp? Och om vi faller, går vi till honom och får förlåtelse och ber om upprättelse? Gud vet vilka vi är. Han vet vad vi kämpar med. Ingenting är liksom dolt för honom. Han vet vad det är som är våra utmaningar. Och han vill hjälpa. Han vill stödja. Men han tvingar ju sig samtidigt inte på oss. Utan han vill ju att vi ska komma till honom. Och söka hjälp. Och säga som det är. Att inte liksom försöka sätta upp en fasad att allting är bra. Inför Gud är ju det väldigt meningslöst. Vi försöker ju inför varandra att det ska se hyfsat ut. Men inför Gud är det ju helt meningslöst. Inför Gud så är det ju bara ärlighet som är meningsfull. För han vet ju ändå hur det är. Han vet ju ändå vad du har varit med om. Och han älskar dig rätt igenom. Han älskar dig och vill hjälpa dig. Han vet vad du kämpar med, och han vill både hjälpa i kampen, han vill förlåta och han vill upprätta. I Galaterbrevet så talar Paulus med församlingen där om våra val. För vi är ju inte vi är ju inte bara viljelösa som drivs av vinden. Vi gör ju val. Vi har ju ett val i varje stund och i varje dag. Vi har ett val att följa Jesus och bli frälsta, ta emot honom. Men vi har ju val varje stund och vi gör ju val hela tiden. Och de valen är viktiga. Så här säger Paulus i Galaterbrevet 6. Bedra inte er själva. Det går inte att lura Gud. Det man sår får man också skörda. Den som sår i den mänskliga naturen får skörda där. Men den som sår i anden ska ju anden få skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott. För att vi i sinom tid ska få skörda. Bara vi inte ger upp. Här kommer ju det här då. Att få göra goda val och att få be Gud om hjälp att göra goda val i livet. Och att de här valen, små val hela tiden, kommer att prägla ditt liv, kommer att prägla mitt liv. Om jag väljer det ena så kommer jag gå på något sätt i den riktningen. Våra val betyder någonting. Du är inte liksom omyndig, du är myndig. Du är ansvarig för dina val och du leder ditt liv. Och dina val präglar ditt liv. Och du som är en kristen, du som har valt att göra honom till herre i ditt liv, är kallad att likna Gud. Att att Gud ska liksom få mer och mer kännas igen i ditt liv. Att man ska bli lika Jesus. Som Paulus säger, jag vill lära känna Kristus och hans uppståndelse. Att få liksom mer och mer Jesus ska kännas igen i våra liv. Och det där kan vi ju känna, hur ska det vara möjligt? Hur ska det vara möjligt? Men Gud har sagt att vi ska få gå den vägen. Att vi ska få i gemenskap med Gud mer och mer likna honom. Och då blir de där valen som vi gör varje dag viktiga. Om jag väljer det som jag vet ligger på Guds hjärta, så leder det mig i den riktningen. Men vi vet ju att våra val drivs ju av våran längtan och vår liksom hunger och törst och det som, liksom, som attraherar oss på olika sätt. Det finns ju en utmaning här. Vi kan veta vad det är som är bra för oss, men samtidigt välja det som är dåligt för oss. Paulus säger ju i Romarbrevet 7. Jag förstår inte mitt eget sätt att handla. Jag gör inte vad jag vill göra, utan det jag avskyr, det gör jag. Om jag gör vad jag inte vill, erkänner jag att lagen är god. Alltså, det finns en kamp här. Det finns en utmaning att göra goda val. Goda val som både leder ditt liv rätt, men också blir till välsignelse där du finns. Blir till välsignelse för människor omkring dig. Blir till välsignelse för samhället och för där du verkar. Vi har ju fått hjälp, och det är ju tur att det inte hänger på oss. Dels så har Bibeln jättetydlig att synden har ingen makt över dig längre. Den har förlorat sin makt. Jesus har besegrat döden, besegrat synden. Och i Jesu blod så är du ren. Du är ren en gång för alla, men också får du komma varje stund och varje dag och lämna av det där som har smutsat dina fötter, som när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Alltså att han får tvätta dina fötter efter dagens vandring. Det där som inte blev så som du önskade det, och kanske ännu mer inte som Gud hade längtat. Sen har han gett dig någonting fantastiskt. Han har gett dig sig själv. Han har gett dig sin helige ande som vill ge dig hjälp och kraft. Och tänker jag, kanske framförallt viljan att göra det som är bra. Göra det som är gott, som är Guds vilja. Alltså att när vi umgås med Gud, när vi får fira gudstjänst tillsammans, när vi får läsa Guds ord hemma i vårat ensamhet, när vi får be och uttrycka vårt hjärta till honom, när vi är med Gud, så ger vi också honom utrymme att prägla våran vilja, våran längtan. Så att det som blir är Guds vilja och Guds längtan blir våran längtan. För om det är så att du bara ska uppfylla det som är Guds vilja utan att vilja dig själv, då blir det ju bara krav. Då blir det ju bara en börda och en omöjlighet. Det vet vi ju när vi läser i hur Israels folk gjorde. De försökte liksom uppfylla lagen utan att ha hjärtat med i det. Det var säkert en del som hade det, men mycket av det vi läser och som Jesus kritiserar och som profeterna kritiserar, det är ju att man försöker uppfylla bokstaven utan att ha hjärtat med i det. Och då kan vi ju fundera, varför finns de här prövningarna? Varför finns det? Varför är vi inte befriade från detta? Och jag tänker så här, precis som det var i skapelsen när Gud la allting till rätta. När allting var perfekt. När Gud gick med Adam och Eva i lustgården och samtalade med dem och hade en relation med dem och att de visste ingenting annat. Så fanns det ändå ett behov av att det fanns ett val att göra. Om det inte hade funnits ett val, då hade vi ju inte varit en kärleksrelation. Då hade det varit något annat. Då hade det varit ett slaveri. Men det fanns ett val i skapelsen. Och det valde människan att gå sin egen väg. Det är det vi vet. Och vi kan se det också i Israels historia. Och Paulus påminner i första Korintherbrevets 10:e kapitel om Israels folk som hade blivit räddade från slaveriet i Egypten, säger Paulus. De hade blivit döpta i molnet och i havet. De åt andligt bröd och drack andlig dryck. Ur klippan som var Kristus, säger Paulus. Det här var, de hade förutsättningarna, säger han. De lockades ändå av det onda. Det som inte gjorde dem lika Gud. De gjorde sig en avgud och tillbad den. Och de drog bort från Guds gemenskap. Och de fick inte komma in i det förlovade landet. Paulus talar om detta som varnande exempel för oss. Att inte lockas av det onda. Utan att längta efter Guds vilja. Det som är Guds vilja. Att längta efter att mer och mer det får bli våran längtan. Det får bli det som ligger på vårt hjärta. Men det finns ju en kamp. Kampen mellan köttet och anden talar Paulus om. Och ibland så känner vi oss maktlösa. Precis som Paulus beskrev att vad han gjorde, det ville han inte. Eller det han ville det gjorde han inte, och det han inte ville det gjorde han. Men om vi ska sammanfatta lite. Ofta så kan vi försöka klara oss igenom de här utmaningarna. Igenom frestelser och prövningar på egen hand. Men vi får göra som Hanna, tänker jag, som Malin läste om i början. Vi får gå till Gud. Vi får uttrycka vår sorg, vår frustration, vår ilska över hur det är inför honom. Han har en väg. Jag vet inte om Hanna visste vilken väg Gud hade för henne. Men hon fick ju ett bönesvar på sitt böneämne. Vi får gå till Gud med det som vi kämpar med. Vi får gå till templet som Hanna gjorde. Och det som är det fantastiska är att du behöver inte resa någonstans. Du behöver inte resa upp till Jerusalem. Du behöver inte ens gå till kyrkan. För du har fått Guds ande i ditt liv. Och ditt liv, din kropp, din varelse ska få vara ett tempel för den helige ande, säger Bibeln. Där vill Gud uppenbara sig. Där vill Gud komma med kraft, komma med råd, komma med sin vilja så att den får sammanföras med din vilja, din längtan. Han har gett oss hjälparen, den helige ande. Att bo i våra liv för att vara oss nära och hjälpa oss att mer och mer likna Gud. Att mer och mer man ska känna igen Jesus i ditt liv. I Romarbrevet 8:26. Dessutom hjälper Guds ande oss i vår svaghet. Vi vet inte ens vad vi ska be om. Men anden vädjar för oss med outtalade ord. Du har en ande, den helige ande i ditt liv. Som ber för dig hela tiden. Som längtar att du ska få upptäcka mer om vem Jesus är. Vars syfte är att måla Jesus för dig. att du ska få bli mer förälskad i honom, mer överlåten honom. Och jag vet inte om du har märkt det, att de gånger, de perioder när du har fått vara mer med Jesus, när du har fått upptäcka mer av honom och när du har läst din bibel och liksom fått ta emot någonting, att livet kanske inte alltid, förutsättningarna är just de samma runt omkring oss, men känslan i hjärtat förändras. Att han ger oss en styrka och en nåd som hjälper oss igenom. Och så vill jag sluta med orden som Johannes har i sitt första brev. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi bara oss själva. Sanningen finns inte i oss. Sanningen är att vi kämpar. Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Gud har en utväg för dig. Gud har en väg för dig. Vägen heter Jesus, vägen går genom korset, vägen går genom gemenskapen med honom. Han vill att du ska få ta emot allt det goda han har, att du ska få gå med honom och upptäcka mer av vad han har med ditt liv. Och oavsett vad du har varit med om fram tills nu, om du känner att det bara har varit en sträcka av misslyckanden, så kan du få börja om, så kan du få ta ett nytt steg med honom. För han ger inte upp. Även om du har kastat in handduken på något område i ditt liv, så har inte han gjort det. Han har en väg för dig. Han vill förlåta. Han vill komma med sin nåd. Han vill upprätta dig. Och att du ska få bli lik honom. Det gäller oss som är samlade här. Det gäller dig som sitter vid våra sändningar. Det gäller varje människa som vi möter. Vi står alla i samma situation, men vi har fått ta emot hjälparen, vi har fått ta emot nåden, vi har fått tvätta oss rena i Jesu blod. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. Tack Herre för att du är porten, att du är dörren och att vi får fly till dig Herre. Herre, inte i oss själva, inte i vår egen förmåga, inte på grund av vad vi lyckas med, utan på grund av vad du har lyckats med, Herre. Tack Herre för att du inte lämnar oss i att klara av det här själva, utan att du vill uppfylla oss och att du vill genomsyra oss, att du vill prägla oss, Herre, så att vi kan få bli igenkända som att vi har varit med dig, Herre. Halleluja. Jesus Kristus, Herre. Tack Herre för att nåden är ny idag. Tack Herre för att det gäller oss Herre som är samlade här. Och jag ber dig att det budskapet om hopp och om nåd och förlåtelse och upprättelse ska få nå varje människa här omkring som kämpar Herre. Herre Jesus Kristus Herre. Tack Herre. Tack Jesus. Halleluja.